Idag ska vi i vår programserie träffa Christer Rönnholm. Christer som har jobbat länge inom musikbranschen och allt började för hans del i Pörtom. Hur blev du intresserad av musik?
Jag hörde Beatles på radio, She Loves You, Yeah, Yeah.
Så det började på 60-talet?
Det började på 60-talet, ja, faktiskt. Det tilltalar mig så bra. Jag hörde nu senare just att av samma orsak började Ozzy Osbourne hade hört samma låt.
Och dessutom så önskar han att hans syster skulle ha gift sig med Paul McCartney. Har du haft likadant önskemål?
Nej, det hade jag inte. Jag hade ingen syster.
Beatles var alltså en av de stora förebilderna. Var det Beatles som inspirerade dig också att lära dig spela?
Ja, absolut. Jag var nog därifrån. Jag ville gå med i ett band, helt enkelt, som Beatles.
Var det gitarr som gällde från början eller var det bas?
Det var väl vad som helst, bara jag fick fram med band. Och då hörde jag om ett band som inte hade någon basist, så då räckte jag upp handen och sa, jag är basist.
Hur gammal var du då?
Då hade jag redan blivit 14 år gammal.
Var det då klasskompisar?
Jag hörde om det här bandet och sen vi gick i samma skola.
Så bandet fanns, hade bandet redan ett namn?
Ja, jag kommer fasen inte ihåg vad det hette då. Sedermera blev det ju då Sulava Lumi. Pörtom baserat band som hette Sulava Lumi.
Ja, ganska fascinerande. Hur blev det så?
Nu var trummis Tule Flyts. Så han var ju tvåspråkig, eller han flyttade från Kokkola. Jag vet inte om han kunde någon svenska när han kom till Pörtom. Och vi spelade faktiskt på finska områden och hade finska låtar. Så kanske därför.
Hade ni egna låtar?
Nej, vi spelade nog covers. Ja, i slutet av bandet så gjorde jag min första låt, men som Barbarella då spelade in.
Den har vi faktiskt spelat i den här programserien, men vi håller oss till Sulava Lumi. Var övar ni?
På Svarvar, keyboardisten, så jag vet inte om det var hans, en gammal tom stuga som vi började spela på. Sen fortsatte vi på Brutje, som man sa, Pörtom på backen där Tule bodde. Hans far som var vägmästare och så var där i deras källare.
Ska vi rabbla upp medlemmarna?
Keyboard var Ole Westerqvist, Sune Sved på gitarr, Tule Flyss på trummor och jag på bas och vi alla sjöng.
Sjöng du högt redan då?
Det var väl jag som körde det, Johnny B. Goode och de här låtarna som krävde lite mer.
Hur kommer det sig att ni fick spelningar på finskt håll?
Jag kommer inte ihåg vem fasen som ordnade spelningar åt oss, för att vi gick ju via SU då den tiden. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad ett Olev som via någon fick. Vi var förband av Juice Leskinen och alla möjliga andra storheter på finskt håll. Bara över gränsen är ju ganska nära till Teuva och ditåt.
Då spelar inte ni på de här finlandssvenska dansplatserna i diskoteken?
Nej, vi gick ju under benämningen dansband, fast vi var ett coverband förstås. Vi delade nog scen med band. Det var före diskoteken kom egentligen.
Vi snackar tidigt 70-tal.
Ja, jag tror att vi började väl 72, ja, ungefär då.
Något sånt där speciellt ställe du kommer ihåg?
Första spelningen var ju på Pörtom UF. Inför 800 personer kanske. Och jag var så nervös. Så pekfingret som jag skulle spela bas med så började stå rakt ut. Så jag måste ta nästa finger. Jag fick kramp och jag började stå rakt ut. Jag fick ta till ett annat finger.
Efter det så flyttade du från Pörtom till Vasa som jätteung.
Jag var jätteung. Jag var väl 17 tror jag flyttade till Vasa. Jag började på yrkesskola.
Spelande fortsatt?
Ja, fortsatt nog. Att vi höll väl på ännu då. Och sen tog jag väl slut. Sulava Lumi tror jag. Alla får runt världen. Bland annat Ole flyttade till USA.
Men du hittar nya spelkamrater här?
Ja, jag tror jag fortsatt med Charles Hemdahl gjort Space. En kort tid, jag kommer inte ihåg, kunde vara under ett år nästan. Men vi gjorde nog en hel del spelningar.
Och jag kommer ju ihåg att ni skrev bandet S-P-E-I-S.
Just precis. Så att alla skulle kunna uttala.
Det blev rätt med en gång. Vem annan var med än du och Charles?
Ole Hortans och Östergård, kommer inte ihåg förnamnet med.
Vilken typ av musik spelar ni?
Vi fortsatte nog med poprock, precis som coverband gjorde den tiden. Men spelade på dansplatser, för det fanns ju inte just några andra ställen att spela på.
Inga skoldanser?
Nej, det var väl kanske Solala Lumi var vi att spela på någon skoldans nu. Det var ju, varvade ju med vanliga dans och skoldanser då, till exempel Petalax och sådana ställen.
Charles var ju sundom pojke. Övar ni i sundom?
Ja, vad jag kommer ihåg så övar vi hemma hos honom och var i någon källare eller vad det var.
Och de andra killarna var ju lite äldre. Du var junior i bandet.
Jo, minst ingen.
Men du tog ändå plats?
Nå, lite kanske. Lite kanske, men det var ju främst Charles band, så, eller han som hade den här idén, så det var ju hans grej.
Han är ju känd som en country-kille. Var det mycket country på repertoaren?
Nej, inte vad jag kommer ihåg faktiskt. Inte. Jag kommer inte ihåg exakt han är repertoaren. Man borde spara de här spellistorna.
Säg inte annat. Ja. Man borde skriva upp en massa och framförallt borde man ha tagit foton.
Ja.
Finns det foton på Space?
Jag tror jag har ett från åminne.
No, Space var ett kortvarigt band, precis som du sa här, och så kommer jag ihåg då jag såg dig första gången på en spelning, och det var i Sandö du spelade med Rambling Band. Hur kom du i kontakt med Janne Stolpe och Mikko Rintanen?
No, när jag flyttade till stan så då gick jag in på Fatser och där stod Janne bakom disken. På den vägen är det egentligen, ja.
Fatser fanns på den här tiden på Hovrättsesplanaden. Hade du ärende till affären eller får du dit för att träffa Janne?
Nej, jag var säkert in och köpte någon skiva eller någonting, så det var jag kommer ihåg.
Rambling Band deltog ju i något som kallades för Rock SM. De vann uttagningen här i Vasa och fick då spela på finalen i Kulturhuset, och där var du med.
Ja, Janne och Mikko frågade om jag kunde komma med, och jag sa att men alltså, ni har ju redan en basist. Men då sa Mikko att ja, men du kan ju spela piano. Jag sa att inte har jag något piano, men fort skaffar vi ett sånt. Så då lirade jag piano och sjöng en låt som vi hade gjort tillsammans med Mikko då.
Och det var ett Fender Rhodes?
Det var ett Fender Rhodes, tungspelat som attan.
Ja, och inte bara spelat, det vägde ju också mycket.
Ja.
Och i Helsingfors så placerade ni ju er hyggligt och fick fint främmande i bakrummet, ha Seppo Rahkola berätta.
Ja, där var Pave Majanen och Albert Järvinen. De var och kollade in Mikko då, eftersom Mikko sen blev tagen till Royals.
Var det som splittra Rambling Band?
Nej, alltså vi fortsatte ju då utan Mikko, och Arno Gräsbäck kom ju med då. Så vi spelade bland annat på första SU-rock som var på Storsand.
Vad minns du av den?
Vi stod på en lastbilslava som de hade kört minkmat med.
En klassiker?
En klassiker, ja. Så här var jag kommer ihåg. Janne hade lös mage från förut, och det här fiskdoften var inte så bra för honom.
Christer, nästa gång jag träffar dig på scen så spelar du med ett Jakobstadsband som kallar sig för Teamet.
Ja, det var kanske därför att vi hade Rambling Band med en tid. Thomas Lindström från Jakobstad, han spelar ju då i Teamet, och han frågade mig om jag ville hoppa in som extra. En kort tid var jag med i Teamet.
Och Teamet spelar ju mycket på svenskösta botniska dansplatser, men jag kommer ihåg att du sjöng bland annat disco. Du sjöng Bee Gees, You Should Be Dancing.
Ja, det kommer inte jag ihåg, men det kan hända. Ja, jag tror att vi hade något sånt, ja. Mm.
Du vill inte minnas.
Kanske inte.
Hur var tiden i Teamet?
Jag kom bra överens med pojkarna. Johan Hedman då bodde ju redan här i Karperö, tror jag, och vi måste alltid åka till Jakobstad på träningar, så det var ganska lång väg.
Du hade på den här tiden redan gjort ganska många egna låtar.
Egentligen började jag skriva låtar direkt då jag började spela. Jag lärde mig gitarr samtidigt som jag lärde mig att spela bas, för att kunna veta vilka toner jag kan ta på basen när gitarren tar ett visst akkord. Så jag lärde mig gitarr och därmed, och så började jag skriva låtar nästan med samma jag började spela.
Var det på engelska eller på svenska?
Alltid på engelska.
Varför?
Det var ju rockpoppens språk. Jag har skrivit några, och jag skriver mig på senare år, men på svenska.
Berätta lite hur låtarna kom till då i tiderna.
Morsan trodde jag var något fel på mig. För jag satt på rummet och spelade hela kvällen, och hon kom in och sa att nu har det och det programmet på tv. Ska inte du komma och se på tv? Så nej, sätt fast dörren, jag håller på att spela här. Så då satt jag nog för det mesta och gjorde låtarna.
Spelade du in den på band också och gjorde så kallade demon?
Nej, jag spelade dem varje kväll för att jag kom ihåg dem.
Så kunde man ju förstås också göra. Och de här egna låtarna, de fick ju sen en framträdande roll i ditt nästa band som kallades för Linda Nine.
Ja, vi spelade covers förstås, men då började jag ta med mer och mer av mitt eget material.
Och bandet fick sitt namn på ett intressant sätt. Berätta.
Ja, jag hade en dotter som var 9 månader gammal som heter Linda, och Hesso som var vår ena gitarrist, så han tyckte att det skulle passa bra som bandnamn, så blev det Linda Nine.
Och Hesso, han heter Koivisto i efternamn, och ni hade också en annan duktig gitarrist, Kimmo Suomela, och en ung trummis. Jag kommer ihåg att han hade en solospot, och i 3 års tid var han 14 år. Affe Tuomela.
Ja, han blev inte något äldre där i många års tid.
Sen ska vi givetvis också nämna Micke Wäckström som sjöng och spelade perkussion. Under Linda Nine-tiden så träffade du en man som du samarbetar mycket med sen i fortsättningen, och det är då Lasse Backlund.
Jag var då föreståndare för en musikaffär i vad som hette Olli Musa. Skivor och kassetter, och Lasse kom in en dag och var intresserad av musik och vi började prata musik, och han sålde en livförsäkring åt mig, det första vad han gjorde. Men sen så erbjöd han att om vi spelar in en av hans låtar så sponsrar han en singel åt oss.
Och den singeln så har Björn Nalle Sjöman här i denna programserien berättat om. Han sa att han fick handleda massor med olika band, men Linda Nine behövde ingen handledning. De visste precis vad de ville.
Ja, vi hade väl allting på klart, eller så långt mina kunna, men jag har alltid försökt arrangera musiken så det inte ska finnas några frågetecken.
När Lasse fick Realize I'm Living på B-sidan, men du ansvarade för A-sidan, I Should Like Some Love.
Ja, Lasse hade en akustisk version av Realize I'm Living som han spelade för mig. Jag sa att den här låten, om vi spelar in den, så tog jag mig an och gjorde en reggae-version av den.
Hur var det med I Should Like Some Love? Hur kom den till?
Ja, kommer inte ihåg exakt. Säkert hemma på rummet. Då satt man och plitade ihop den här låten.
Var det alltså en gammal låt?
Nej, den var nog gjord för Linda Nine, vad jag kommer ihåg.
Något som är ganska typiskt för dina band är att ni har haft massor med medlemmar i så gott som alla band. Hur kommer det sig?
Ja, jag vet inte riktigt. Lite omställningar hit och dit, men Linda Nine så var ju att Kimmo Suomela då ville fortsätta med sina kompisar. Han hade eget projekt då, som han var mer intresserad av, så han fortsatte där, och Hesso hade väl mycket med Barbarella spelade med. Så det blev en break ända tills vi hittade två nya gitarrister. Det var då Kari Vigelius, Sampi och Pekka Juslin.
Så det här att medlemmarna byts, det beror inte på att du är dominant och dominerar, utan på helt andra saker?
Nej, det är bara rykten.
Men nu var det ju ganska långt du som styrde upp det hela i bandet.
Ja, det var jag som styrde upp, och jag gjorde allting för det mesta. Vi klart att vi delar på saker, eller jag delegerar saker och ting, men vad vill jag som hade klara synen att vart jag vill att de här banden ska gå. Men så är det alltid att det måste vara någon som drar.
Så är det här med bandkemi är ju jättesvårt, och sådana som inte spelar i band kan aldrig förstå det.
Nej, det är så att samma sak med ett fotbollslag, att de har en tränare som stakar ut, så är vårt spel. Fast individuellt så vill många andra göra andra saker. Men tränaren visar att så här är det. Samma sak med band. Det är någon som leder, någon som visar. Och då kan det ju hända att någon annan har en annan syn på saker och ting och vill göra på annat sätt. Men då måste man ändra kompromissa, eller så måste man vara benhård och säga nej, nu går vi åt det här hållet.
Och det är ju så att människor blir mjukare med åldern. Har du blivit mjukare med åldern då det gäller kompromisser i musik?
När jag sitter och producerar och arrangerar, så jag har en idé om hur en låt ska vara, men så tar jag in musiker som kommer in och spelar. Om den här musiken bjuder på någonting som är bättre än min idé, så köper jag den naturligtvis. Jag är inte dum och ska ha när jag vill ha det så här. Men om jag vet att min idé är bättre, så då kör jag igenom den.
Då fick du idéer av andra i Linda Nine, eller var det du som kom med idéerna och styrde upp allt ensam?
Jag kommer inte ihåg exakt. Det var väl jag som hade helhetsbilden i huvudet och jag som gjorde låtarna främst. Naturligtvis så fick ju gitarristerna bjuda på sig själv med solon etc. Så jag stakar ju inte ut sånt inte. Man jobbar ju ihop låten tillsammans.
Du var inte som Paul McCartney?
Nej, jag tror inte. Fastän han var min förebild när det gäller att spela bas, men inte så dominerad.
Efter Linda Nine så slog du påsarna ihop än en gång med Janne Stolpe.
Ja, det var väl Mikko och Janne som kom hem från Sverige och då började vi väl med White House där jag var med i början också för att sen ge upp. Och Janne kom sen efteråt och då startade vi Wild Force.
Wild Force kommer vi att återkomma till lite senare i den här programserien, men vi ska prata lite White House först. Spelade du någon spelning med dem eller var det bara övningar?
Vi övade och försökte få ihop en repertoar. Jag tror att vi gjorde någon inspelning, till och med var till Suikki Studio i Seine. Okej, jag gjorde någon inspelning på några låtar som vi hade. Men vi kom inte riktigt framåt och sen blev det lite att jag och Micke hade lite olika åsikter om typ av låtar. Jag gav mig och de fortsatte då en tid och gjorde spelningar och men sen så avslutade då Janne sitt deltagande i White House våren 83 tror jag.
Och på tal om inspelningar, var du redan då jätteintresserad av studio och studioteknik?
Nej, absolut inte. Ja, jag hade faktiskt en kellamanka som jag gjorde inspelningar på faktiskt. Men jag var ju inte speciellt intresserad för att jag visste ju att krävs så mycket pengar, utrymmet och know-how som jag inte hade. Så jag överlät det åt andra.
Men fanns drömmen där om att någon dag ska jag ha en egen studio?
Nej, inte egentligen inte. Det blev nog efter Valfors så blev ett alternativ för att egentligen så var det meningen att jag skulle bara sitta och göra egna låtar åt andra och fixa en liten studio åt mig. Men sen började folk fråga om inspelningar, så alltså då på den vägen här.